Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Avsnittet gästas av komediennen och poddaren Bianca Meyer. Vi talar om politik och skönhet i konsten samt Jung och modersarketypen. Men först en liten essämonolog om utvecklingen på Twitter. Ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. För att stötta Dekonstruktiv kritik, bli Patreon på patreon.com/aronflam i ett ord. Eller skänk via Bitcoin, PayPal eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Så, sent på fredag kväll, efter tolvslaget, så tekniskt sett lördag morgon den 3 december 2022 enligt den gregorianska kalendern. Strax innan jag ska gå och lägga mig ser jag att Matt Taibbi postat en tråd på Twitter med rubriken The Twitter Files. Jag har följt Matt Taibbi sedan tidigt 2000-tal. I den amerikanska mediefloran har han alltid räknats till vänstern och jag har följt hans arbete med intresse sedan jag såg honom första gången i Jon Stewarts Daily Show och han lärde mig vad en earmark är för något. Det var med både glädje och viss skadeglädje jag sedan såg honom deplattformeras efter att ha stött i den amerikanska åsiktskorridorens golv, tak och väggar i så många år att han till slut trillade ut genom ett fönster. Och sedan dess befinner sig ute på den riktigt fria marknaden för idéer och nu har han och Barry Weiss av Elon Musk fått tillgång till interna e-mails om några av de största frågorna om Twitter som uppstått de senaste åren. Fredag natt, eller lördag morgon om vi nu ska vara petiga, läser jag de 36 inläggen med stigande uppspelthet i kroppen. De senaste åren har Twitter stadigt blivit sämre och sämre. Något av ett dagligt hatobjekt för mig faktiskt, men nu börjar det plötsligt bli roligt igen. Inläggen handlar om Hunter Bidens laptop och hanteringen av den storyn från New York Post. Enligt Matt Taibbis genomgång har både republikaner och demokrater haft kanaler rätt in i företaget som de utnyttjat för att få människor avstängda, berättelser nedprioriterade i flödet eller helt bortplockade och så vidare. Demokraterna har dock haft betydligt fler ingångar till företaget än republikanerna, främst för att dessa kanaler inte var officiella eller upparbetade även om de trots det var rutin. Allt hängde på personliga kontakter och eftersom de flesta som jobbade på Twitter vid den här tidpunkten var demokrater så kantrade hela flödet åt vänster. Det framgår också att vdn Jack Dorsey, i alla fall enligt de här mejlkonversationerna, inte hade inblick i vad som pågick utan att det mesta sköttes av andra mer eller mindre högt uppsatta chefer. Matt Taibbi skriver att, citat, Twitter in its conception was a brilliant tool for enabling instant mass communication, making a true real-time global conversation possible for the first time. In an early conception, Twitter more than lived up to its mission statement, giving people the power to create and share ideas and information instantly, without barriers. Slutcitat. Det är svårt att inte hålla med. När Twitter kom till och fortfarande bara hade 140 tecken var det briljant på sitt eget lilla vis. Begränsningen till 140 tecken gjorde plattformen till en fantastisk länkmotor som gav en märklig överblick eller kanske ögonblicksbild över hela världen. I begynnelsen var Twitter ett verktyg för just länkar till längre artiklar och one-liners. Mer behövde det inte vara, för det räckte gott. Citat. As time progressed, however, the company was slowly forced to add those barriers. Some of the first tools for controlling speech were designed to combat the likes of spam and financial fraudsters. Slowly, over time, Twitter staff and executives began to find more and more uses for these tools. Outsiders began petitioning the company to manipulate speech as well, first a little, then more often, then constantly. By 2020, requests from connected actors to delete tweets were routine. One executive would write to another, quote, more to review from the Biden team, end quote. The reply would come back, quote, handled, end quote. Och slut citat. När New York Post publicerar sin artikel om Hunter Bidens dator tar Twitter till storsläggan för att förhindra dess spridning. Den går inte ens att dela i privata meddelanden. Ett verktyg Twitter dittills hade tillämpat endast på särskilt grov brottslighet som barnpornografi. Vita husets dåvarande talesperson Kelly McEnany blev blockad från sitt konto för att ha twittrat om storyn, alltså bara ha twittrat om storyn. Det verkar också ha rått interna strider om förfarandet inom Twitter. Kommunikationsteamet till exempel, som ansvarar för PR, verkar inte ha varit lika förtjusta i censuren som det team som jobbade med just, citat, content moderation, eller redigering av innehåll, som vi borde kalla det för på svenska. Den officiella storyn var vid tillfället att Hunter Bidens dator skulle ha hackats av Ryssland och att den därför borde ses som fake news. Att den förklaringen inte räckte insågs dock snabbt internt på Twitter. Men hållningen utåt förändrades inte med informationen. Och inte heller inåt, egentligen. Det många länge misstänkt visar sig alltså stämma. Lika förutsägbart som att det Matt Taibbi nu kunde visa har skett var reaktionerna från representanter från traditionell media som kallar det en icke-nyhet och hävdar att Matt Taibbi endast går i världens rikaste mans koppel, alltså Elon Musk. Ett i stort korrekt påpekande, om det inte vore för att alla som nu pekar finger jobbar på världens största nyhetsorganisationer, som mer eller mindre alla ägs av världens rikaste människor. Så många och så förutsägbara var faktiskt reaktionerna på Matt Taibbis tråd på Twitter från några av västvärldens absolut mest uppburna journalister att det genast dök upp roliga samlingar av dem. Ben Collins till exempel, senior reporter på NBC News, skriver, citat, imagine throwing it all away to do PR work for the richest person in the world. Humiliating shit. Slutcitat. Och det skriver han alltså om Matt Taibbis tråd. Vilket är intressant, för NBC News, där Ben Collins jobbar, ägs av Comcast. Ordförande, president och vd för det företaget är Brian L. Roberts, som är son till dess grundare, Brian J. Roberts. Och visserligen äger Brian L. Roberts bara 1% av Comcast, som är ett av världens största medieföretag, men han äger alla B-aktier, vilket ger honom en röstandel på 33% i företaget. Han är alltså otroligt rik. Och det blir ju rätt förnedrande för Ben Collins när man tänker efter. Chris Hayes, som är berömd reporter på MSNBC News, skrev som svar på Taibbis tråd, citat, watching some of the most famous, most powerful and richest men red-pill themselves into disaster. Pretty wild. MSNBC, för dig som lyssnar, ägs också av Comcast, som jag nämnde tidigare. Och sen har vi Mehdi Hassan, en av mina favorithatobjekt på Twitter i alla fall. Och han arbetar alltså för både NBC och MSNBC, och han skriver, imagine volunteering to do online PR work for the world's richest man on a Friday night in service of nakedly and cynically right-wing narratives and then pretending you're speaking truth to power. Slutcitat. Och sen har vi Jason Schreier, som skriver åt miljardären och den demokratiske före detta presidentkandidaten Michael Bloomberg. Editors are great, not just because they make your work sharper, but because you can ask them things like, hey, should I be doing PR work for the richest man on the planet? And they'll say, nah. Och enligt Bloomberg själva är Michael Bloomberg, som har då startat Bloomberg, hans värde är 76,8 miljarder dollar. och så vidare. Själv är jag rätt nöjd med min egen betalningsmodell som bygger på mikrodonationer från dig som lyssnar. Jag har alltså inga jätterika backare utan hoppas på bidrag från dig via Patreon, Bitcoin, PayPal eller med Swish 0768943737. Jag är, som du också vet, inte amerikansk jurist, men jag tror att det är konstitutionellt tveksamt om det är okej att politiska partier styr sociala mediejättar. Särskilt om det är partiet som sitter vid makten. Tänk själv om politiska partier hade direkt linjat till exempel New York Times-redaktörer. Hur hade du uppfattat det? Intressant i sammanhanget är att Elon Musks tillkännagivande att han ville köpa Twitter för 44 miljarder dollar den 14 april, alltså i våras 2022, enligt den gregorianska kalendern, så tar det bara lite mer än en månad innan våra egna svenska socialdemokrater bestämmer sig för att lämna Twitter den 22 maj 2022. Då skriver de på sin Twitter så här, citat, "Detta konto är inte längre aktivt. Vi finns istället på gator och torg, för samtal på arbetsplatser och i trappuppgångar när vi knackar dörr. Du hittar oss även på Facebook, Instagram och YouTube." Slutcitat. Då hade Socialdemokraterna haft sitt konto sedan april 2007, alltså rätt många år. S-presstalesperson Johannes Svensson sa vid tillfället till SvD att, citat, "i just den här kanalen så är det samtalsklimatet som vi inte tycker är produktivt", slutcitat. Och det här skedde alltså strax efter att Elon Musk säger att han vill köpa Twitter. Och vid den här tiden var också det stora bråket mellan Musk och Twitter antalet bottar på plattformen. Oavsett vad så är det intressant nog att få mig att twittra till herr Musk och fråga. Vi får se om han svarar. Gå gärna in och likea tweeten om du också är nyfiken. Den finns länkad på hemsidan www.aronflam.com/blogg. Och där hittar du alltså under senaste inlägget länkar till bland annat min tweet till Elon Musk. För att stötta dekonstruktiv kritik, bli patron på patreon.com/aronflam eller skänk via Bitcoin, PayPal eller Swish 0768943737. Jag lärde känna Bianca Meijer genom stand-up. Sedan dess har hon jobbat för public service och blivit känd med den nu nedlagda podden Della Q. För tillfället driver hon podcasten Unge Meijers lidanden tillsammans med komikern och tidigare dekonstruktiv kritikgästen Jonathan Unge. Tanken var att detta skulle bli ett djupt samtal om konstens villkor med just Bianca, eftersom hon är en av de mest estetiskt intresserade personerna jag känner och en av de mest politiskt ointresserade personer jag känner. Jag ville också tala med henne om Carl Jungs essä om modersarketypen. Dessvärre faller jag och Bianca lätt in i en komikerjargong som inte alltid är helt politiskt korrekt. Jag varnar därför på förhand för att du kan komma att brista ut i skratt vid lyssning. Om detta känns obehagligt föreslår jag att du uppsöker en psykolog, kanske en jungian. Annars önskar jag dig återigen en mysig och underhållande lyssning. Bianca Meijer, njut. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Bianca Meijer.
Tack så mycket, Aron.
Det har ju varit något av ett show att få hit dig.
Jo, men det har... Ja. Jo, men det är för att jag tar det på största allvar ju.
Ja, precis, exakt. Och då blir du nervös.
Ja, alltså, för att det här är liksom det enda som min mamma någonsin kommer vara stolt över att jag har gjort. För att hon älskar dig väldigt mycket. Och inte mig så mycket.
Tror jag.
Det är lite speciellt, men det är så det.
Man kan säga att jag är den son hon aldrig fick.
Jag tror att hon har sagt exakt så. Aha, så okay. Ja, nu är jag på tårna.
Vilken konstig inledning. Ja. Du är i alla fall Bianca Meijer. Ja. Och innan jag välkomnade dig hit så kommer jag presentera dig lite i inledningen. Liksom, så vi behöver inte göra det jobbet. Men jag brukar inleda med frågan, vem är du? Nu känner ju du och jag varandra väldigt väl. Men om du får definiera dig själv, hur beskriver du dig? Liksom?
Då skulle jag säga... poddare, komiker, mor, judinna. Ja.
Okej.
Okay. Din så, vän också.
Okej. Okay. All right. Så två stycken saker man gör.
Ja.
Och två, och sen mor är väl både görande och varande.
Ja.
Ja. Och sen en gruppidentitet.
Just det.
Ja, exakt. Mm. Och
En av poddarna du driver, eller den främsta podden du driver nu, är...
Unge Meyers lidande.
Just det.
Den enda just nu också.
Ja, och det är en podd med dig och Jonathan Unge.
Som handlar om kärlek, men liksom, vi kan ju inget... Eller nu, alltså, nu är det taskigt att säga det om Jonathan, för att han har ju precis fått barn och så. Så vi får ju hoppas att han lyckas... Bra.
Men
det och så. Men, liksom,
men ni började ju med den här podden för några år sedan.
Ja,
och jag tänkte då redan då, eftersom jag känner er, att ni kan ju inget om relationer, så det här är ju jättekonstigt.
Ja,
eller ni är inte bra på relationer.
Nej, men vi är värdelösa på det, och det har liksom varit ingången. Så,
okay.
Så att vi är ju inga experter, utan raka motsatsen. Men vi ger tvärsäkra svar ändå.
På?
Lyssnarnas frågor och sådär.
Om relationer, ja.
Mm. Exakt. Tyvärr så tar de till sig av de råden.
Jaha, okej. Okay. Ja, allt man gör kan få oförutsedda konsekvenser.
Ja. Men det är väldigt kul i alla fall.
Mm. Och jag tänkte att jag skulle bjuda in dig för länge sedan. För att du är en estet.
Ja, det är ingen som har sagt det om mig. Men jag har tänkt det om mig själv. Så jag blir jätteglad. Vad trevligt att jag blir erkänd som estet.
Exakt. Och så läste jag den här boken. Det var något år sedan. Jens Ganman som, eller inte ett år sedan. Jo, kanske. Som rekommenderade den. Det var Bret Easton Ellis White. Han som skrev American Psycho.
Ja.
Och han slår mig också som en estet. Och han klagar över det genom hela den här boken. Att han är en estet. Men att han nu lever i en politisk tid.
Åh, gud, vad jag känner igen mig.
Ja, som inte bryr sig om skönhet.
Nej, jag tänker på skönhet hela tiden. Alltså när jag går och handlar på Sabis tänker jag på skönhet.
Vad tänker du då?
Att det är liksom, att jag kan bli gråtfärdig över hur vackert det ser ut i min matkorg liksom.
Jaha.
Lägger att det är så estetiskt tilltalande. Och
men liksom väljer du en väg genom butiken då, där du plockar på varor i en viss ordning för att skapa en viss visuell effekt i din korg?
Nej, det, alltså det är helt slump och kaosartat. Men jag slås alltid av hur vackert det blir. Och ja, vilken skönhet det finns i den här korgen. Och att liksom ingen vid bandet reagerar på det här. Vilka trevliga varor jag har samlat ihop.
När jag lägger upp saker på bandet eller i korgen eller i den här lilla vagnen. Jag brukar ta en vagn, jag är för lat för en korg. Då lägger jag upp dem i hårdhetsordning med streckkoden vänd mot avläsaren.
Åh, vad fint av dig.
Nej, det är så det är tänkt att fungera. Det är ett tayloristiskt system.
Ja.
Alla ska göra så.
Ja.
Så går det väldigt snabbt och effektivt.
Men det är väldigt vänligt av dig ju.
Och så slipper hon som sitter i kassan eller han arbetsskador.
Ja.
Eller mer arbetsskador.
Ja, vilka jävla svin som inte gör det. Som till exempel jag då. Men nu ska jag verkligen göra det.
Men förstår du varför jag gör som jag gör? Liksom?
Ja, jag förstår absolut.
Därför att jag förstår att jag ingår i ett tayloristiskt system och jag måste fylla min funktion för att allting ska löpa så smärtfritt som möjligt. Men du går in på Sabis, vi använder ju samma livsmedelsbutik. Och så tänker du bara på skönhet. Och så blir du grus i maskineriet på något sätt.
Om du väljer att se det så. Ja, men jag ska tänka på det.
Nej. Jag gör inte det. Det var därför jag bjöd in dig. Därför att jag tog till mig av Bret Easton Ellis klagan över bristen på skönhet i världen.
Nej, men det tänker jag ofta på. Alltså inte bara när jag handlar matvaror. Utan jag tycker att det är så tråkigt. Att det är så, att det har så låg status som ideal. Det är jättebra med rationalitet och...
Ja, det vill jag inte påstå att det är det som dominerar vår nutid.
Men nej, just det. Men det hade varit bra om det fanns. Men jag tycker att det är tråkigt. Alltså att det kanske är något svenskt också. Hoppas det. Alltså det är mitt hopp att jag kan flytta till något annat land där man uppskattar skönhet lite mer.
Men vadå, Stockholm är väl vackert?
Jo, det är en jättevacker stad, men på ett lite så här syntetiskt sätt. Tycker du inte?
Jag gillar inte att alla hus står ungefär exakt lika långt ifrån trottoarkanten.
Det hade man kunnat tro att du skulle gilla.
Nej, men, det gör helhetsintrycket icke-dynamiskt.
Ja.
Mm.
Ja, att jag har en rationell förklaring såklart.
Nej, men det är inte rationellt. Det är väl också, ja, jo, men det är stimulerande om, alltså, till exempel Köpenhamn, att de har en sån blandning mellan gamla och nya hus.
Mm.
Det skapar en dynamik liksom, som är intressant och stimulerande för hjärnan, tycker jag.
Jo, jo. Men det är någonting lite blodfattigt med det här landet, tycker jag. Och ja, men så att jag har det som hopp att, jag pratar ju mycket med dig också som vän om att jag vill liksom skapa en by någonstans i södra Europa. Ja. Där vi liksom ska
det varierar slå oss till ro. Lite. Ibland är det inte ens Europa, men okej.
Okay. Nej, ibland är det Kalifornien. Ja. Lite inspirerad av Jonas Indes Alaska-projekt. Aha. Den twittraren Jonas Inde, gamla Killinggänget.
Nazisten.
Profilen, ja. Nazisten, ja. 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 Han har blivit avstängd nu, men...
Från?
Twitter.
Aha.
Men innan han stängdes av så hade han en idé
vadå,
om att...
Elon Musk släpper tillbaks varenda antisemit i hela världen, men stänger av.
Ja,
ja, okay.
Stänger av Jonas Inde. Men han hade en idé om att alla judar skulle förflyttas till Alaska.
Gud, vilken dålig idé.
Jag vet, det är ju så kallt.
Och kallt det, och mörkt.
Ja, och det var det jag sa till honom. Och då sa han att jag brinner inte för att kvinnor ska frysa.
Nej.
Och så sa han, låt oss säga Kalifornien istället.
Okej.
Okay. Och då sa jag att det här är jag och säkert många judar med mig helt på. Alltså, det är ju supersvårt att få en green
card. Det är en hel del som redan är där.
Ja, alltså, ja. Jättekonstigt.
Alaska däremot.
Ja.
Ja, men... Inte proppfullt av judar.
Det var därför Elon Musk, alltså, det var därför han stängde av honom, såklart. Alltså, det var en för bra, trevlig idé för judar.
Kalifornien.
Att vi skulle få flytta.
Ja, det är möjligt. Mm. Men jag ville gräva mig djupare i skönhet och hur du ser på det. Men innan dess så vill jag också bara ta upp en sak som jag har stört mig på. Det är de här nya laddstolparna för elbilar. Och det är inte av politiska skäl, det är av estetiska skäl.
Ja.
De är jättefula.
Just det, jag har inte lagt märke till dem. Ja, men då är jag på din sida. Är okay. Det fult så är det fel, tycker jag.
All right.
Ja.
Ja.
Mm. Ja, då har vi det avklarat.
Ja, toppen. Men vad är skönhet för dig då?
Ja, men det handlar om att, det var svårt. Alltså det är svårt att inte låta pretentiös och så. Men att jag tänker att allt i livet ska vara som en dikt lite grann.
Mm-hmm. Vilken sorts alltså, dikt? Rimmar den på ett reglerat vara... versmått?
Nej, men att...
Eller pratar vi om Majakovski här? Eller?
Nej, men för att man ska orka leva så måste det liksom finnas poesi i vardagen på något sätt. Och där kommer skönhet in.
Okej.
Okay. På olika plan.
Det är lustigt, för jag ser skönhet som sanning, typ.
Aha. Ja. Jag tycker i alla fall att sanning är vackert. Det tycker jag.
Ja.
Så att jag tycker att du har rätt.
De hör ihop på något sätt.
Mm. Mm.
Och här får man vara pretentiös.
Ja, oh, just det, jag glömde.
Vad är det du sitter och suger på hela tiden?
Ja, förlåt, det kanske hörs. Det är Panther Bar. Alltså en slags vape.
En e-cig.
Ja, precis. Ja, men det tycker jag var bra. Att sanning är skönhet, ja.
Nej, men jag tänker på det därför att du vet den här snäckan.
Mm.
Apropå pretension, det gillar ni snittet.
Mm.
Det är ju matte typ.
Mm.
Och väldigt symmetriskt.
Mm.
Och vi finner ju saker som befinner sig eller utnyttja genen i snittet på något sätt väldigt vackra.
Mm. Mm.
Så då hör ju skönhet och sanning ihop på något sätt.
Just det. Men det ska väl också vara någonting som skaver eller sådär. Alltså någonting som är lite utanför ramen. För att det ska bli riktigt vackert väl.
För annars blir det bara tråkigt.
Ja.
Så det måste in lite avföring.
Jag tror
förutnelse,
det på något sätt.
Död.
Ja. Ja, men det är väl vackert också med, alltså dödsdriften är ju vacker på något sätt.
Hur så?
För att det är farligt och liksom att det finns en, det är väl också något med skönhet att det finns en motsättning som gör det intressant och så.
Jag tror det är här vi alltid skiljer oss, Bianca, men för det är nu du tänker ta in drama, eller hur?
Och,
tragiken.
Ja. Precis.
Det romantiska.
Ja, exakt. Och att den vackraste kärleken är så här inte besvarad och sorglig och så. Det är något jag måste komma över, men det är liksom, jag kan hålla på med det i konsten. Men håller inte alla lite med om det också? Att det inte bara är en liksom anknytningsstörning hos mig, utan är det inte lite alltså något allmänmänskligt att man tycker att den ofullbordade kärleken är den vackraste.
Nej.
Nej.
Nej,
det har inte varit så i litteraturen och
alltså, jo, men det finns jätte, nej men så här, det
alltså,
finns jättemycket
lidande och så. Alltså det blev ju ändå en
hit.
Ja.
Ja. Ja, nej, men jag tror absolut, det finns ju väldigt mycket litteratur, film, musik, myter om just den typen av kärlek.
Mm.
Så jag antar att det är väldigt, väldigt många i alla fall som tycker att det är vackert med
ouppfylld
kärlek.
Så.
Men jag tycker inte liksom att sensmoralen i Romeo och Julia är att det är vackert att båda tar livet av sig.
Vad är sensmoralen, tycker du?
Att romantik dödar och följer inte ditt hjärta utan lyssna på din familj.
Åh gud, vad kul. Det kommer jag snart. Lyssna på din familj.
Alltså hade de lyssnat på sina föräldrar så hade det ju inte hänt.
Nej.
Nej, då hade vi sluppit liksom eviga uppsättningar av Romeo och Julia.
Du har verkligen rätt.
Ja.
Ja. Det hade varit,
vad hade vi liksom haft då? Tristan och Isolde liksom.
Ja.
Samma sak där Romeo egentligen.
Ja, Romeo och Julia som lyssnar på sina föräldrar. Det är en film vi ska göra, tycker jag.
Jaha, är det då?
Det är från väldigt dag ett. Ta de goda råd.
Mm. Hmm. Så det händer ingenting i den här filmen? Ingenting, absolut ingenting.
Lyfter sig som alla andra.
Alltid lyckligt.
Ja.
Ja, toppen. Från början till slut. Det sker ingen personlig utveckling överhuvudtaget.
Nej.
Nej, okej. Okay. Mm.
Ja, men precis. Men The Hero's Journey är ju också skönhet på något sätt. Apropå det, med dramaturgi och så.
Att det har en viss struktur.
Ja.
Ja, det håller jag med om.
Det är någon slags dramatik som du ändå kan gå med på då, låter det som.
Alltså, jag tycker ju att det finns, ja men, det är precis som skämt.
Mm.
Alltså manus till berättelser eller myter.
Mm.
Att de har en form.
Mm.
Och sen så ska man utföra den formen till perfektion och variera den på ett nytt sätt.
Just det.
Och sen så misslyckas ju de allra flesta med det. De allra flesta gånger liksom.
Ja, men när man lyckas, exakt det är skönhet ju.
Ja, då blir det vackert.
Mm. 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 Vad skulle du titta i boken, jag blev så nyfiken.
Jo, men därför att jag tyckte att vi kom in på det lite med skönhet så kom vi in på, och med mytologi så kom vi in på moderarketypen.
Mm.
Som jag också tänkte, för du har ju tagit upp lite Jung i dina poddar.
Ja, alltså tyvärr antisemit enligt många. Det är väl tråkigt.
Ja, men det är väl många som har varit det. Så. Och är det.
Ja, verkligen.
Så det är okej.
Ja.
Men Freud tog väl in Jung så att det inte bara skulle vara judiska pojkar som sysslade med psykoanalys.
Nej, precis, ja.
Och då skapade han sin egen psykoanalys.
Just
för
det.
Människor som hade vuxit upp i protestantiska eller katolska hem.
Ja, den typ av analys som jag har gått i då, tyvärr. Alltså, det gjorde mig bara värre. Men,
ja, men det var intressant. Jag fick inte gå i den typen av analys. Jag förstår liksom inte riktigt. Men du kom in på grund av
alltså att jag betalade dyra pengar bara.
Jag förstår. Och vad sökte du för?
Det var nog mest av intresse, för att jag ville, alltså jag hade en dröm om att själv bli jungiansk analytiker och var inne och tittade på det här Junginstitutet och så fick jag reda på att många som jobbade med, alltså till exempel humor, litteratur och konst, läste den utbildningen bara för att det var så kreativt stimulerande. Och då tänkte jag att gud vad kul att läsa en sån utbildning. Där man både kan bli analytiker och bara göra det for fun. Liksom.
Det är lustigt det där, därför att...
Freud... Ingen som läser Freud riktigt på det
sättet. Freud relaterar, han tar ju också upp mytologi väldigt mycket. Men han relaterar det på något sätt kanske ett mer personligt plan. Medans Jungs lära utgår ju rätt mycket från tarotkortleken. Som man också kan använda när man kommer på... Jag har ju använt högre arkanan ibland om jag som skrivövning. Nej, men jag hittade det i någon bok att man så här, tar högre arkanan med alla arketyper och sen så lägger man ut dem och så skriver man bara ner vad som händer, så blir det liksom en berättelse om det skulle vara så att man för tillfället inte har så mycket att skriva om eller ville öva sig eller...
Det är så inspirerande med tarot. Och om man är nyfiken på det kan man höra av sig till mig. Jag har en judisk häxa som är jätteduktig.
Okej, där ser man.
Ja.
Vad är det som gör henne judisk specifikt? Håller hon kosher?
Ja,
hon flyger judisk... kvast, men håller kosher.
Ja, exakt.
Hon flyger inte på Shabbos.
Mm. Och de judiska häxorna är ju liksom mycket mer intellektuella också. Alltså,
jag har väldigt dålig koll på judiska häxor.
Nej, jag också. Alltså jag baserar det här på en judisk häxa som jag träffat. Men jag jämför henne med de icke-judiska. Och då är det lite mer white trash-kultur. Alltså det här är liksom en intellektuell konstnärstjej. Så att man har väldigt roliga diskussioner med henne. Och ja, man använder korten lite liksom som underlag mer för att associera kring. Mer än att det känns som något övernaturligt. Så jag tycker att det är, man kan verkligen rekommendera tarot. Tycker det är jättespännande.
Ja, men det är stimulerande kreativt om inte annat. Ja.
Verkligen.
Och det är ju så man trillar in på Jung. Om man är intresserad av mytologi så hamnar man på Jung förr eller senare. Därför att han har gått igenom arketyperna så mycket.
Mm.
Och då tänkte jag på det när vi pratade dels om skönhet och dels om mytologi. Om just moderarketypen.
Mm.
Och de olika typer av moder. Men jag tror att jag ska... Det står ju väldigt mycket bra i den här. Men, och jag har strukit under en del, så jag. Men jag tror att vi hoppar till sammanfattningen.
Får jag ta lite mer te?
Du får absolut ta mer te.
Jag har tydligen som skugga... Du vet, Jung pratar om skuggjag och så.
Mm-hmm.
Min analytiker sa någon gång att jag hade bland annat the bad mother som skuggjag.
Det är intressant att du säger det.
Yes.
därför att jag tänkte läsa var det här.
Mm.
In Western antiquity and especially in Eastern cultures, the opposite often remain united in the same figure. Alltså om du tänker på arketypen. Though this paradox does not disturb the primitive mind in the least. Alltså att till exempel Gud inom judendomen är ibland god, ibland ond.
Mm.
Ibland arg, ibland glad. Medans i kristendomen
var
så Jung, har...
Alltså var jungiansk den judiska guden är då?
Ja, det vet du för... Ja, det kanske man kan säga. Men Jung pratar om det här. Därför att i kristendomen så är det ju som att man gör Gud helt och hållet god. Och sen så lägger man ondskan hos djävulen.
Exakt, exakt. Och det är jätteobehagligt. Mm.
Ja, men du pratade ju om det här med skuggor.
Ja.
Ja, och då står det så här: In the West, the paradoxical behavior and moral ambivalence of the gods scandalized people even in antiquity and gave rise to criticism that led finally to a devaluation of the Olympians on the one hand and to their philosophical interpretation on the other. Och då, the clearest expression of this is the Christian reformation of the Jewish concept of the deity. The morally ambiguous Yahweh became an exclusively good god. While everything evil was united in the devil.
Mm. Fan, vad intressant.
Och detsamma gör de ju med moderarketypen i Maria.
Ja, just det.
Därför att i den ursprungliga moderarketypen så finns det ju en dualism. Det finns liksom Gaia och Medea. Alltså både den närande modern och den moder som äter sina egna barn. Båda finns ju där. Eller Kali i indisk filosofi. Hon är ju både den som ger liv och den som tar liv. Men i Maria så har man liksom tagit bort skuggan. Hon placeras på en annan karaktär i Jesusberättelsen än modern. Så modern får stå enbart för det goda, nästan abstrakt goda liksom.
Ja. Gud vad spännande. Men ger Jung någon slags cred till judendomen för det här?
Nej,
eller tar han avstånd från kristendomen?
Nej, han bara beskriver det så som han själv uppfattar det.
Ja, men jag tycker att han har helt rätt.
Ja, alltså han har definitivt en poäng angående, apropå pretension, det han kallar mysterium iniquitatis. Omne bonum adeu, omne malum ab homine.
Vad betyder det då?
Jag vet inte exakt eftersom jag inte pratar latin, men jag skulle tro jag skulle tro att det betyder allt gott är Gud, allt ont åt människan.
Okej.
Det var något annat här som jag tyckte var...
Gud, vad nyfiken jag blir. Och vad heter den här boken?
Den här är en samling av hans fyra essäer han har skrivit om arketyper. Så det är hans essäer om moderarketypen, återfödelse, ande och trickster. Mm. Och jag köpte den ju såklart inte för moderarketypen.
Utan för trickster.
Couldn't care less. Ja, för trickster.
Ja, det är jättekul.
Som han skriver minst om faktiskt.
Vad konstigt. Han känns ju som en trickster själv på något sätt.
Jag tror att just den där idén, trickster, det är liksom, det börjar på något sätt, alltså forskningsmässigt, så börjar det med Jung. Så, och sen så därifrån exploderar det. Det är därifrån all forskning tar sin början på något sätt. Jag kommer inte på så många tidigare.
Han var ju väldigt oseriös med sina patienter jämfört med Freud. Som man kunde lita på. Nej, men Jung hade ju en massa affärer med sina analysander, heter det va?
Okay.
Och så. Jag ville bara ge det till Freud. Alltså som ett Jung-fan, att jag liksom ser Freud som den trygga fadersgestalt.
Så han, det är så var, det är? Alltså, är det så i jungiansk analys att ni har affärer mera?
Tydligen. Alltså tyvärr inte. I mitt fall.
Ja, vad skönt att höra.
Men det finns en sån stämning tydligen.
Jaha, okej. Okay.
Att det liksom pågår konstiga saker på Junginstitutet har jag hört. Mellan lärare och elever. Alltså det är lite mer öppen syn på det där.
Ja, jag hade rätt kul när jag satt och i alla fall bläddrade igenom den här tidigare idag. Därför att man kommer ju in på olika typer av nevroser som kvinnor har i förhållande till sina mödrar.
Det har jag. Okej, hur många finns det? Eller kan du gå igenom några? Det
här är 4 eller 5 stycken. Först har vi A. Hypertrophy of the maternal element. Alltså att det moderliga i dottern på något sätt har förvissnat och dött.
Alltså att min inre mamma har vissnat och dött. Ja. Ja.
Ja, och det här kan leda till en överdriven identifikation med barnafödande. Och då är det så att den negativa aspekten av det här komplexet, han listar ju både positiva och negativa aspekter. Att den negativa aspekten är en kvinna som vars enda mål i livet är barnafödande. Och då blir hennes man automatiskt någon sorts andrahands verktyg bara för att alstra barn och försörja henne och barnen. Liksom. Och det är enligt Jung inte alls bra. Det är inte bra.
Gud, den här typen känner man ju igen.
Vem är vi? Är det oss själva vi tänker på, eller är det en citationstecken kompis, slutcitationstecken?
Nej, men vänner, alltså mig själv lite grann tidigare. Jag tänker också på, vad heter den snygga juden som
jag tänker säga Ruben Salmander.
Nej, men han som traffickade massa unga kvinnor tillsammans med sin
fru. Då tänker jag säga Jeffrey Epstein.
Just det. Mm-hmm. Att hon kanske hade lite av ett sånt komplex. Nu fick ju inte de barn, men det verkade som, jag såg den dokumentären nyligen, och då verkade det som att hon hade liksom haft en besatthet vid sin pappa. Och sen när han dog under mystiska omständigheter så liksom projicerade hon den besattheten på Jeffrey Epstein, som också då, alltså, hade lite lika karaktärsdrag. Hon ville bli liksom omhändertagen av en galen och rik sociopat.
Mm-hmm. Och det är någonting du kan identifiera dig med.
Ja, lite grann. Att det lät mysigt.
Just sociopat vet jag inte, men ja. Man kunde nöja sig med excentrisk och förmögen.
Ja, okej, det var punkt ett då, eller
ja, sen, sen har vi B, overdevelopment of the eros.
Kan man också känna igen.
Det här behövde jag inte förklara någonting. Du förstod direkt vad det handlar om. Okay.
Ja,
att vad handlar det om då?
Nej, men det är att man är lite slampig då, antar jag.
Ja, as a substitute för moderlig instinkt så utvecklas enligt Jung då en överdriven eros som invariably, alltså alltid, leder till en omedveten eller undermedveten incestuös relation med fadern.
Men det här är ju exakt Jeffrey Epsteins fru. Förlåt, så inaktuell liknelse. Men det, nej, var bara för att jag såg alltså, den.
För att vara den här podden igen, Bianca. Superaktuell. Troligtvis för ny liknelse för att ha bäring på diskussionen.
Men jag blev så fascinerad av henne. Alltså hon var en sån karismatisk, intelligent...
Ghislaine.
Ja, jättevacker kvinna. Att, ja, det var så fascinerande för mig att hon drogs in i det där mörkret. Men där har vi förklaringen.
Ja, om man ska...
Det är varför hon blev som hon blev.
Ja, jag är säker på att Jung har tolkats och omtolkat några gånger sedan den här essän skrevs.
Ja.
Och jag är säker på att en eller annan feminist minst måste ha varit inne och rotat i det här. För när man läser honom så känns det inte helt alla mod.
Nej, men jag tycker att det är sant i alla fall.
Jag läste det här om mannen för övrigt. Mm. Att don juanism, alltså överdriven sexlust hos män.
Det är inte heller bra.
Can appear positively as bold and resolute manliness, ambitious striving after the highest goals, opposition to all stupidity, narrow-mindedness, injustice and laziness, willingness to make sacrifices what is regarded as right, sometimes bordering on heroism, perseverance, perseverance, inflexibility and toughness of will, a curiosity that does not shrink even from the riddles of the universe, and finally a revolutionary spirit which strives to put a new face upon the world. Så.
Alltså man förstår att Freud tröttnade på honom.
Nej.
Han vill bara linka med sina analysander. Okej, det var ju lite skillnad jämfört med hur han porträtterade slampiga tjejer. Men han var ju liksom en superhjälte som offrar sig på något sätt.
Det här var så nära en litterär high five.
Vad kul, du måste skicka det där till mig.
Jag har strukit under det och jag gjort ett hundöra för att inte glömma. Jag vill kunna citera det.
Jag är så otroligt stolt. Jag tar aldrig slut. Ja.
C. Identity with the mother. If a mother complex in a woman does not produce an overdeveloped eros, it leads to identification with the mother and to paralysis of the daughter's feminine initiative. Mm-hmm. Och då blir det så att man helt och fullt projicerar sin egen personlighet på modern.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more.
One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Därför att hon är undermedvetet både dotterns moderliga instinkt och hennes eros.
Det där tycker jag också att mig har sett i min familj.
Mm-hmm. Så allting som har med romantik och ansvar och djupare relationer får henne, alltså dottern, att vilja springa iväg till modern.
Ja.
Som klarar av allt det där, vuxna. Att ha liksom ett kärleksliv, att vara en moder. Kanske yrkesliv också. Inte för att Jung beskriver det på något sätt överhuvudtaget.
Jag vet, man skulle kunna tänka sig. Ja.
Men,
ja. Nej, för den där känner jag...
Dottern,
jag ångrar, men jag känner
dottern
inte
blir som en skuggexistens till modern, skriver Jung.
Ja, okej.
Often visibly sucked dry by her mother.
Inte den lite ovanlig, den arketypen ändå? Känner du många sådana?
Nej, jag känner faktiskt inte många sådana. Men så här skriver Jung sen. These bloodless maidens are by no...
Det är de man inte får ligga med.
Ja, dessa blodfattiga oskulder. Jag tycker det är otroligt slagkraftigt formulerat. These bloodless maidens are by no means immune to marriage. On the contrary, despite their shadowiness and passivity, they command a high price on the marriage market. First, they are so empty that a man is free to impute to them anything he fancies. In addition, they are so unconscious that the unconscious puts out countless invisible feelers, veritable octopus tentacles that suck up all masculine projections. And this pleases men enormously.
Ja, vad kul att det kom något
positivt. Ett tomt kär liksom, som kan räddas från liksom, den skyddade tillvaron hos modern.
Det där tror jag kommer tilltala många kvinnor som känner att varför inte jag träffat någon? Och så. Är det så här för att de har tagit ett sånt tomt kär istället.
Nu lever vi ju i en tid där vi inte diskuterar någons pris på en marknad för äktenskap på det sättet.
Nej, tyvärr.
Tyvärr. Eller, ja, okej. Okay.
Men att det hade varit lite mer ordning och reda och jag tror att det hade gynnat mig.
Ja, det är möjligt. Det vet man aldrig. Och sen har vi D. Typ D. Motstånd mot moden.
Ja, där är väl jag då.
Ja, och där...
Är det fruktansvärt, eller?
Den här typens motto är vad som helst, bara det inte är som mamma.
Ja.
Ja, det här är alltså inte en bra typ. Enligt Freud. Det här är inte alls en bra typ.
Enligt Freud?
Nej, men, förlåt, Jung. Det här, Jung tycker inte om den här typen.
Nej, okej. Det var ju tråkigt. Med tanke på hur mycket pengar jag har lagt på.
Ja, han skriver the mother as materia, matter may be at the back of these women's impatience with objects, their clumsy handling of tools and crockery and bad tasting clothes.
Men det har han ju fel. Det är ändå bra klädsmak.
Okej, okay, men är du klumpig med...
Ja.
Okej. Okay. Ja. Hur är du otålig med saker bara?
Ja.
Ja, okej. Okay. Ja, men då ja.
Gud, vilka spännande kvinnoarketyper. Alltså vad specifik kan jag?
Alltså de är lite längre än det jag läser här. Mm. Och sen, det här var ju bara de negativa, för sen har han ett helt kapitel som heter The Positive Aspects of the Mother Complex.
Snälla, det kan vi bläddra lite, förbi. Bara lite på det, snälla.
Ska vi...
I alla fall på den sista där.
Ska vi säga något som är positivt då? Alltså?
Ja, ja.
The positive aspect of the first type of complex, namely the overdevelopment of the maternal instinct, is identical with that well-known image of the mother which has been glorified in all ages and all tongues. This is the mother love, which is one of the most moving and unforgettable memories of our lives. The mysterious root of all growth and change. The love that means homecoming, shelter, and the long silence from which everything begins and in which everything ends.
Oh, gud, vad fint. Ja, men nu förlåter man ju honom.
Ja, det är ju en djup, djup arketyp, modern. Det är ju det första för oss. Måste det vara. Modern.
Mm.
Och sen när vi blir tillräckligt gamla, om man ska tro på Jung, så blir det istället mormodern. Alltså mammas mor som blir liksom urmodern. Alltså antar de arketypiska dragen. Att de, nästan en magisk visdom.
Mm.
Mm. Och sen växer man upp.
Mm.
Och då ska det här förflyttas till kulturen på något sätt. Bilden av den goda modern.
Mm. Ja, det är helt sinnessjukt att man ska axla den rollen.
Ja, alltså man gör väl det för barnet på ett eller annat sätt oavsett om man föder barn. Nu är det ingenting jag gör, och det skriver ju Jung en hel del om. Att, alltså hur män och kvinnor relaterar till just moderarketypen är alltid olika.
Mm.
Därför att för en kvinna så är det någonting hon faktiskt kan bli. Men för en man är det någonting han aldrig kommer uppleva.
Åh, gud, vilken lättnad.
Men Jung har ett aber där, därför att det finns män som kan uppleva det.
Nej,
jo, om de är psykotiska.
Ja, då får jag verkligen hoppas. Att han, men jag bara tänkte att när du sa det där, att jag var så glad att jag är mamma till en son. Det kändes så livsfarligt att vara mamma till en dotter på ett annat sätt.
Därför att för en man så kommer du alltid ha en magisk kvalitet. Du kommer alltid att vara mamma. Medan en kvinna, en dotter, växer upp och kanske själv blir mamma.
Ja.
Och då avmystifieras väl upplevelsen på något sätt.
Exakt, hon har liksom rätt att ha en mycket mer kritisk blick på mig och så.
Vill du höra något mer positivt?
Mm, gärna.
There is no consciousness without discrimination of opposites. This is the paternal principle, the logos, which eternally struggles to extricate itself from the primal warmth and primal darkness of the maternal womb. In a word, from unconsciousness. Divine curiosity yearns to be born and does not shrink from conflict, suffering, or sin. Unconsciousness is the primal sin, evil itself, for the logos. Therefore, its first creative act of liberation is matricide.
Matricide, vad betyder matricide?
Modersmord.
Mord, ja, det var det jag tänkte.
Ja. Och det är så här han beskriver skillnaden mellan den manliga principen, alltså animus och logos, som en sorts strävan efter rationalitet och medvetenhet. Och den moder...
Att det är att döda mamman på något sätt?
Nej, men att den moderliga arketypen symboliserar också det undermedvetna. När man till exempel ligger i livmodern, då är ju dina tankar och moderns tankar är ju samma tankar, eller ja, det är väl inte riktigt, men du förstår, man är ett. Men om man är inte medveten, man är inte en medveten varelse.
Nej.
Det blir man ju först senare. Även de första månaderna, kanske åren efter att man har fötts, är man ju som en bit av sin mor liksom, eller en mor, en bit av en själv. Och sen så skiljs man åt mer och mer, allt eftersom man blir mer och mer medveten. Och vad Jung försöker säga, tror jag, är att den kvinnliga arketypen, eller modern som arketyp, står till viss del för det undermedvetna.
Just det. Och
det är varmt och tryggt, men det är också mörkt, och man är omedveten, som i livmodern.
Så man måste döda henne för att
bli,
till ytan då?
Ja, för att bli medveten. Det är ju ett symboliskt mord vi talar om, inte ett faktiskt mord.
Nej, vad skönt. Nej.
Men som tur är har jag inte märkt att mina lyssnare i väldigt stor utsträckning gör exakt som jag säger. Så det är ju bra i alla fall, till skillnad från unge Majers lidanden.
Det där tyckte jag kändes sant också.
Det kändes sant?
Ja.
Det kanske det gjorde. Men är det sant?
Mm, jag tror det.
Divine curiosity yearns to be born and does not shrink from conflict, suffering or sin. Unconsciousness is the primal sin, evil itself, for the logos. För logos.
Det är jättevackert också, tycker jag.
Okej. Okay. Ja.
Tyckte han hade kunnat stanna där innan han började liksom, alltså på hälften, innan han började prata om the unconscious. Det var väldigt poetiskt. Först, ja, jag hade kanske redigerat bort.
Han påstår att i det kvinnliga så finns det en luciferisk dygd. Alltså en djävulsk dygd. Det är det han menar, Lucifers dygder. Det är liksom en konfliktskapande arketyp.
Ja, okej. Okay. Alltså det där kan jag bara förstå intuitivt. Alltså om jag tycker det är jättesvårt om man skulle försöka förklara. Alltså kan du försöka förklara det?
Jag tycker han gör det. Konflikt ger upphov till eld. Eld påverkar känslor, och precis som eld har känslor två aspekter. Det både förbränner, men det skapar ljus.
Just det.
Det förstör, men det ger värme. Det är så han ser den ursprungliga...
Det är liksom hela hans världsbild ju.
Jungs.
Ja.
Ja, den kvinnliga arketypen i alla fall tycker han definitivt ser ut som resten av hans världsbild. Och sen så tycker han då att problemet är att man i västerlandet har gjort sig av med den kvinnliga skuggan. Alltså,
så att... Den kvinnliga, just det, visste inte jag.
Titta på Instagram.
Ja.
Brukar kvinnor lägga upp väldigt mycket om hur dåliga deras liv är? Eller brukar det mer vara en beskrivning om hur bra deras liv är?
Nej, det har du rätt i, ja. Det är liksom, ja, det är en sån statussymbol som jag inte har förstått riktigt. Att, alltså varför det är så hög status att vara lycklig som kvinna. Det kan inte alls vara...
Nej, men du tycker ju att tragik är skönhet.
Ja, förlåt. Ja, exakt. Men det verkar inte som att män håller på och pratar om att vara lyckliga på det, alltså statusjagande sättet.
Tror du inte? Jag tror att bara tror man är mycket status. Det är i princip bara att jaga status.
Jo, men inte så här inre lugn och lycka. Alltså det är väl mer praktisk status då? Eller...
Ja, det är väl att vara så bra på någonting som man blir hyllad och ersatt för det.
Alltså det är något ekonomiskt helt, helst. Ja, det är något helt annat än att den kvinnliga statusen.
Ja, det är det. Och så långt kan vi väl enas som att Jung har en poäng. Det finns en viss skillnad.
Ja.
Jag tror vi har gått igenom allt nu, Bianca.
Ja.
Det är inte så mycket kvar. Ska vi ta de sista meningarna bara?
Ja.
The alchemist saw the union of opposites under the symbol of the tree, and it is therefore not surprising that the unconscious of present-day man, who no longer feels at home in his world and can base his existence neither on the past that is no more nor on the future that is yet to be, should hark back to the symbol of the cosmic tree rooted in this world and growing up to heaven, the tree that is also man. In the history of symbols, this tree is described. Vad är det här strunt egentligen?
Den var svår att hänga med. Ja.
Alltså det blir ju ren neohedonism här. Ja, men det är ju som att han börjar skriva om Yggdrasil i slutet av modersarketypen. Nej, det var inte så, det var inte så mycket positivt han hade att säga om kvinnor ändå.
Men kvinnlighet som helhet ändå? Var ju
han,
ändå
han skriver ju att den är nödvändig.
Jag tyckte att det var att han sa liksom att det var allt i princip. Att... Alltså att det ytterst feminina är Gud i princip.
Ja.
Och sen så har han lite skit på vägen där.
Jag vet inte. Jag tror bara han vill att man ska ta med den där skuggan. Och att han har växt upp i en väldigt kristen värld där man har skuffat undan den. Eller sopat den under mattan. Och så har den gått förlorad liksom.
Jag håller med.
Hur är det med din skugga?
Alltså nu har jag ju... Nu går jag bara i liksom analys på skoj då och då. Så bara ringer jag honom och berättar vad jag har drömt och så.
Mm-hmm.
Annars så håller jag på med sån tråkig KBT. Som tyvärr fungerar ganska bra. Alltså jag önskar att den inte gjorde det.
Men vad är det du behöver KBT för?
Mitt humör till exempel. Att jag är för impulsiv och så. Att jag inte får höra av mig till någon till exempel. När jag är arg.
Uh-huh.
Så då måste jag sätta en sån äggklocka. Och sen när den tiden har gått så får jag ställa mig frågan om det verkligen är rimligt och så.
Ja. Mm-hmm.
Så ja, och så att hand om min ekonomi och praktiska saker. Ja, vi håller bara på med sånt. Det är jättetråkigt, men bra för mig liksom.
Hmm. Och hur länge ska ni fortsätta, du och Jonathan, om han nu har en lyckad relation helt plötsligt?
Vi har kontrakt till februari om ett år. Så ett år till i alla fall.
Okej.
Okay. Ja.
Och vad mer?
Ja, men sen, det håller jag också på med i KBT, att jag försöker skriva en bok. Och så håller jag på med en humorserie.
Vänta, är det KBT för dig att skriva en bok?
Ja.
Ja. Och vad ska
alltså
den handla
att jag ska
om?
Få det gjort. Det ska handla om kvinnlig vänskap och svek och sånt där.
Hmm.
Det ska vara lite svulstig, har jag tänkt.
Är det kickligt?
Jag tänkte att det skulle vara... kickligt.
Men det är roman liksom. Det är, inte, det är inte en fackbok.
Nej, en
om
roman.
Kvinnlig vänskap och svek.
Ja.
Nej.
Jag tror att det blir en helt okej kickligt.
Hmm. Mm. Är det din historia? Fast du har bara bytt namn på alla.
Exakt.
Så huvudpersonen heter Blanka istället för Bianca. Och,
ja.
Den bästa kompisen heter Veronica istället för vad hon nu heter på
exakt.
Riktigt.
Exakt så kommer det vara.
Mm. Okej.
Okay. Mm. Ja, så det är väl det jag ska göra. Och så ska jag fortsätta vara mamma och försöka bygga en by då i södra Europa med dig. Kanske några av dina fans.
Ja,
tänk att de kan
jag har ju aldrig haft ambitionen att bygga en sekt.
Nej, men
även om jag väldigt gärna vill bo i södra Europa liksom. Jag hade lätt kunnat tänka mig att gå med i en sekt vid det här laget, i alla fall i slutet av november, för att få bo i södra Europa
liksom. Ja, men bra, men då gör vi det. Och så ses vi där.
Okej, okay. Tack för att du kom till Dekonstruktiv kritik, Bianca.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Bianca Meijer, som du kan höra mer av i Unge Meijers lidanden, där hon och Jonathan Unge försöker lösa andra dysfunktionella människors relationsproblem och diskutera sina egna. Du hittar henne också på Instagram. Tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. För att stötta Dekonstruktiv kritik, bli patron på patreon.com/aronflam i ett ord. patreon.com/aronflam eller skänk via Bitcoin, PayPal eller med Swish 0768 943737. 0768 943737. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.